Vive la France heter det ju, men vad är det riktigt vi hejar på i nuläget? Premiärministrarna byter snabbare än vi hinner blinka. Presidenten med nästan all makt talar vackert om den ena globala frågan efter den andra, samtidigt som missnöjet pyr på hemmaplan och medierna hånar hans fru. Och i kulisserna till nästa presidentval väntar Marine Le Pen, kvinnan som har gjort allt för att putsa upp ryktet för det tidigare antisemitiska och rasistiska partiet Front National, som idag heter Nationell Samling. Och parallellt med allt det här är en skuldkris som i värsta fall kan sänka hela EU. Vad är det alltså som händer i Frankrike och varför? Ja, det ska vi prata om den kommande kvarten här i Nyhetspodden idag tillsammans med mig, Susanna Sjöstedt, och Frankrike-kännaren och journalisten Thomas Lindbom. Thomas, om vi börjar med alla de här franska premiärministrarna som nu passerar revy. Den färskaste heter då Sébastien Lecornu och han är den tredje på ungefär ett år. Varför är de så kortlivade på den här posten?
Ja, det har en väldigt enkel förklaring, nämligen att president Macron upplöste nationalförsamlingen för ett drygt år sedan efter ett väldigt dåligt Europaval för hans parti. Mm-hmm. Och i det valet, eller valresultatet, blev då oerhört problematiskt rent parlamentariskt för Macron. För att då uppstod så att säga tre grupperingar som inte talar med varandra. En vänsterblock, ett mittenblock där som han själv tillhör, och ett högerblock då där bland annat Marine Le Pen och hennes parti är dominerande. Och de här tre kan liksom inte bilda, inget av de här tre kan ju bilda majoritet, och ingen vill egentligen samarbeta med någon annan. Så att det är hela tiden så svag regeringen som utses och premiärministern som utses har alltså inte tillräckligt stöd i parlamentet. Så det är den enkla förklaringen till att efter ett tag så kommer det ett misstroendevotum från någon del av parlamentet, och då får misstroendevotum en majoritet av de olika deputé, som man säger, alltså ledamöterna i parlamentet, och då faller helt enkelt regeringen. Så det är den enkla förklaringen så att säga på din fråga.
Just det. Men Thomas Lindbom, varför är Frankrike så svårt att regera? Är det liksom ingen som vill kompromissa då eller så här?
Vad som hände 2017 var att när president Macron blev president så lyckades han fånga in den moderata vänstern och den moderata högern och centern inom sin rörelse. Mm-hmm. Och det var på det sättet han blev president, och då skulle det liksom bli någonting nytt i fransk politik. Någon slags fred och försoning. Alla skulle tycka att Macron var toppen, lite tillspetsat. Mm. Men vad händer då i alla politiska sammanhang? Jo, då uppstår det ju nya konflikter. Då kommer det nya grupper och stärker sin position. De som inte är med i den här, så att säga, macronska gemenskapen. Och det var ju den yttersta vänstern och den yttersta högern. Mm. Så från att ha varit lite mindre starka så har de alltså blivit mycket starkare. Fransmännen är ju oerhört politiserade, men de är ju också väldigt nära till missnöje. Mm. Och det är någonting som ligger i naturen, kan man nästan tycka. Och då när det har varit så att Macron har gjort en massa saker som inte har tilltalat det franska folket, så har ju just den mera extrema vänster och den mer extrema höger dragit nytta av det. Och det resultatet fick vi så att säga i parlamentsvalet förra året. Och därmed har Macrons ställning försvagats oerhört, och han kan inte heller få till en regering som får majoritet i denna nationalförsamling.
Fransmännen tar lätt till gatan. Förra veckan var det demonstrationer i flera städer under parollen Blockons tout, vi blockerar allt. Manifestationerna blev mindre än arrangörerna hade hoppats, men på torsdag är det dags igen då fackföreningarna har utlyst strejker på över 600 orter. Varför är fransmännen så missnöjda med sina politiker?
Ja, det finns ju flera svar på det. Låt mig försöka med några. Det ena är det att det finns en väldigt stor polarisering mellan det man skulle kunna säga vanligt folk, alltså vanliga fransmän, och någon form av etablissemang, mm-hmm, som är politiskt administrativt och som finns runt kulturinstitutioner och rader av institutioner i Paris. Mm-hmm. Och den här konflikten finns alltid mer eller mindre, den ligger alltid latent. Det finns en misstro hos fransmän över att makten inte tar hänsyn till folkets vilja. Mm. Och under senare år så har ju den franska ekonomin gått ganska dåligt. Det har varit stora problem. Människor upplever allt mer att de inte får pengarna att räcka en månaden ut. Antalet definitionsmässigt fattiga människor har ökat och är idag någonstans på en 11 miljoner ungefär i en befolkning på 65. Mm. Så det är alltså en stor, det finns ju anledningar till ett missnöje. Mm. Sen är det väl helt enkelt det att det gick väldigt bra för Frankrike ekonomiskt och socialt under perioden från andra världskriget och fram till 1980-talet ungefär. Mm. Och då är det så att människor jämför sig med hur var det på min pappas och mammas tid eller farmor och farfars tid. Och då tycker många att det har blivit sämre. Och då riktar man ju kritiken emot politikerna. Mm. Mm. Jag vill säga som en sista sak som är intressant är att politikerna spelar en väldigt central roll i hur fransmän uppfattar var makten ligger i det, även det ekonomiska samhället. I många länder som Finland och Sverige och så vidare, där kan man ju tänka att det har att göra med företagen, hur företagsamheten ser ut och så vidare. Mm. I Frankrike ser man det väldigt etatistiskt. Man tänker staten, samhället, ledningen, den politiska ledningen har ett avgörande ansvar för om vi har goda eller dåliga tider. Man tänker franskt, man tänker inte globalt att det beror på vad som händer i Kina och Japan och USA och så vidare. Man tänker, vad gör politiken för dåligt i Frankrike eftersom jag har fått det sämre? Så jag tror att den aspekten är också lite viktig för att förstå att fransmännen väldigt ofta blir väldigt aggressiva och misstrogna mot sina egna politiker.
Men hör du, samtidigt så är ju de här franska statsfinanserna i ett uselt skick, kan man säga, med stor skuldsättning. Och om vi då jämför med Finland så här talas det ju mycket om att det är ett enormt problem med vår statsskuld, och då ligger den på sig 80% av BNP, vilket väl är ungefär 32 000 euro per finländare. Det här är nu ändå ganska blygsamt om man då jämför med Frankrike som har en statsskuld på 114% av BNP. Ja. Eller då, så här. Så är det, hur stort problem anser man att det här är?
Jag skulle vilja svara kanske tvärt emot vad många tänker som tror att fransmännen, de struntar väl fullständigt i det där. Mm. Jag tror att de allra flesta fransmän anser att det är ett problem. Mm. Och då kan man ju fråga sig, varför säger de inte ja då till alla de här besparingspaketen som nu läggs fram? Mm. Ja, problemet är det att man har olika lösningar, olika analyser av vad det här, den här ökade skuldsättningen beror på. Mm. Den en förklaring är på vänstern, den är ju den att man inte beskattar de rika tillräckligt mycket. Mm. Till högern, alltså den höger som representeras en nationell samling till exempel, menar ju att invandringen kostar alldeles för mycket. Mitten, den här, ska vi säga, de som röstar på Macron och Macrons parti, som ju är ofta den, ska vi säga, lite mera urbana, välutbildade, parisiska, den man känner igen från liksom motsvarande grupper i alla de västerländska samhällena, de konstaterar att vi måste alltså skära i kostnaderna, för att det är det enda sättet att uppnå en ökad balans, så att säga. Och det är ju det som EU också har ställt som krav, att underskottet får inte vara mer än 3%. Nu är det 6% i Frankrike. Så att det är inte så att fransmännen nödvändigtvis alla, framförallt politikerna, säger att det här är bara att negligera det här. Nej, utan precis. Det är det att man har andra förklaringar. Sen vill jag tillägga att dessutom så finns det naturligtvis ett taktiskt drag hos många politiker. De inser ju det att fransmännen är ju snara till att lyssna på budskap som säger, det är inte ert problem, kära franska medborgare, utan det är amerikanska låneföretagen som ger för hög, eller sätter för hög ränta, eller det är något annat som är skulden. Och det är klart, då lyssnar ju många på det och röstar efter sådana tankar.
Ce dont nous avons besoin, c'est d'un retour à l'esprit et à la lettre de la Ve République et donc, au vu de la situation actuelle, d'un retour au sud.
Man kan inte förstå fransk politik utan att tala om Marine Le Pen, kvinnan som ständigt är både i centrum för debatten och vid sidan om makten. Hon är förgrundsfigur för ytterhögerpartiet Nationell Samling, en uppdaterad och uppsnyggad version av det antisemitiska ytterhögerpartiet Front National som hennes far, Jean-Marie Le Pen, ledde i många år. Marine Le Pen har länge haft siktet inställt på att bli Frankrikes president. För tillfället hindras hon från att ställa upp i politiska val på grund av ett domstolsbeslut om förskingring. Men hon har överklagat och bett sin högra hand, den unge Jordan Bardella, som är en fransk version av den mördade Charlie Kirk, att kandidera ifall hon själv inte kan. Marine Le Pen har ett politiskt program som är nationalistiskt och antimuslimskt. Ett ekonomiskt som delvis liknar vänsterns med till exempel sänkt pensionsålder. Hon har en tredjedel av Frankrike bakom sig och är emot allting som luktar etablissemang.
Det är ju det här som också präglar Frankrike, som är Frankrikes problem idag. Att du har ju, om du går till folket i allmänhet och tittar på hur det ser ut, så att säga, vad människor tycker ute i landet, i byar och städer och vanligt folk, så att säga, så är de ju i hög grad för Marine Le Pen. Medan de som sitter i Paris och som har höga löner och som har makt och så vidare, de är ju mot. Och det gör ju att många vanliga människor säger ja, de är emot Marine Le Pen därför de vill bevara sin makt, sina privilegier och så vidare. Det finns liksom en social konflikt, nästan en klasskonflikt mellan vanligt folk och eliten, och där Marine Le Pen drar fördel av att vanligt folk, så att säga, tycker att hon är en bättre person än de här filurerna som sitter i Paris. Så att säga. Ja. Och jag ska säga tillägga, Macron är ju, han är ju liksom själva sinnebilden för det här etablissemanget. En välutbildad person som har gått de högsta skolorna. Han har varit direktör på en av de främsta bankerna i Frankrike. Gjorde sig en förmögenhet innan han sen så småningom gav sig in i politiken. Och sen har han drivit politiken inriktat mot Europa, mot EU, mot internationalism, globalisering och så vidare. Han är ju i den absolut största delen av befolkningen han ju hatad. Både den här vänstern som vi kan kalla för yttervänster och ytterhögern. Alltså det är samma hat från båda håll.
Men hör du, det här franska politiska kaoset, hur påverkar det oss nu i Norden? Säg att, vad händer om nu till exempel då nästa president heter Marine Le Pen eller kommer från hennes parti?
Ja, det är ju en väldigt svår fråga att svara på. Mitt enkla svar för att komma undan dina frågor vore ju att jag säger att då blir det jobbigt, för hon är så extrem och så vidare. Det skulle ju många säga om det blir förstås, och hoppas att det inte blir hon. Jag tror sättvis att det inte riktigt hela sanningen. Jag tror ju att politik är mycket mer komplext än så. Om det skulle vara så att hon väljs till president, vilket ju inte är omöjligt, då tror jag att det kommer att bli svåra förhandlingar för henne att hitta en regering där hon kan få majoritet i nationalförsamlingen. Hon måste ju ändå ha stöd i nationalförsamlingen för att kunna fungera som president. Så risken, eller möjligheten, om man inte vill ha för stort inflytande för Nationell Samling, det är ju att hon, så att säga, går bort sig i det parlamentariska sen när det är dags för liksom val till nationalförsamling. Det sker ju ungefär en månad efter presidentvalet. När det gäller Sverige, Finland och de nordiska länderna överhuvudtaget, så tror jag väl att det är väldigt svårbedömt hur stora konsekvenser. Det är inte säkert att Marine Le Pen som president kommer att få sådana enorma konsekvenser, eftersom hon kommer att bli, som jag är lite inne på i mitt resonemang, kringskuren i stor utsträckning. Så det blir inte liksom den här rena, råa högerextremismen som plötsligt tar plats i Paris i LEC-palatset. Den blir förmodligen en uppmjukad form av det hela.
Just det. Hon har ju varit alltså i goda böcker med Rysslands president Vladimir Putin, har jag förstått. Där finns ett samförstånd.
Ja, fanns. Ja, jag skulle nog inte vilja säga att det finns idag. Hon är alldeles för klok för att blanda sig i det. Men visst, absolut, det finns väl en delvis annan förståelse för att varje land sköter sitt, så att säga. Det är ju en av tankegångarna hos den här typen av partier, att man ska liksom låta varje land välja och sen så ska man inte moralisera över det eller så vidare. Så jag tror att det är mycket det som är skillnaden mellan Macron till exempel, som ju driver en mer aktivistisk politik visavi Putin än vad Marine Le Pen skulle göra.
Tusen tack Thomas Lindbom för den här analysen.
Tack.
Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle tillsammans med mig Susanna Sjöstedt och Frankrike-kännaren Thomas Lindbom. Nyhetspodden hittar du enklast via arenan och vi utkommer måndag till torsdag. Så favoritmarkera oss gärna, då får du veta när ett nytt avsnitt är publicerat. Ljudmixningen gjordes idag av Max Kivivuori och Lukas Dahlström är producent.